Eva Russ.
Välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Ja, att bli noga utvald på bredden och på längden och på djupet och få realisera, eller få chans i alla fall till att realisera sitt livsdröm, att få vara med i ett väldigt, väldigt häftigt äventyr. Det var vad min gäst Maria Lindholm hade föresatt sig att hon skulle vara med om för ungefär, vad kan det vara Maria? Välkommen till mitt program.
Tack.
3-4 månader sedan kanske? 5 månader sedan?
5 tror jag.
Ja. Igår hade ju nämligen då SVT:s fantastiska serien andra säsongpremiär mot alla odds, där ni 10 stycken då funktionsnedsatta killar och tjejer i varierande ålder och med varierande funktionsnedsättningar som ger er ut på ett otroligt häftigt äventyr. Men för din del, kunde vi se i tv igår Maria, så blev det häftigt på ett annat sätt. Vad var det som egentligen hände? Det såg ju oerhört dramatiskt ut där i tv-rutan igår kväll.
Ja, det gjorde det. Men det gör ju oftast i tv. Det som drabbade mig var att jag fick vätskebrist. Mm. Jag glömde bort, eller ja, jag tänkte inte på att dricka så tillräckligt mycket som jag borde ha gjort.
Mm.
Och insjunknade väl rätt så fort ändå.
Ja.
Eller det hann ju gå.
Om vi tar bara lite från början. Alltså du sökte själv till den här dokusåpan mot alla odds?
Jag sökte själv.
Ja. Har du sökt tidigare också eller?
Nej.
Inte till första omgången eller? Nej,
nej, utan jag såg första säsongen och tyckte att det verkade jättespännande och tänkte att det här kanske man...
Ja. Och vi kan väl redan nu säga det då att du har ju träffats tidigare som jag har jobbat som konsult åt deltagarna i båda säsongerna, alltså den första säsongen och även i den här säsongen. Så du har sågs ju i höstas någon gång va?
Ja.
Innan ni drog iväg alltså. Ja. Och vad var det då som hände? Ni åkte till Nicaragua.
Ja.
Hur långt det tar att åka dit?
Det tog väl ungefär 13 timmar på.
Ja, har du varit så långt bort någon gång?
Nej, det var första gången. Jag har bara varit inom Europa tidigare, så att det var en upplevelse, bara det, själva flygresan.
Ja, förstår det. Åkte ni tillsammans alla deltagarna då som skulle vara med, eller som är med i Mot alla odds?
Ja, det gjorde vi. Det var en av deltagarna som tyvärr fick åka lite senare av någon anledning.
Mm-hmm, okej, okay. Så ni lärde känna varandra kan man säga där på resan ner?
Ja, det gjorde vi. Jag träffade ju även Sonja tidigare på när vi gjorde det som är proven.
Och vem är Sonja då?
Sonja är en underbar tjej för det första, vill jag säga. Det är en av deltagarna som kommer säkert utmärka sig på ett väldigt positivt sätt.
Var det henne man såg som kravlar i leran igår?
Ja.
Med ett amputerat ben?
Just det.
Mm. Det okej, ni kom till Nicaragua och... gjorde vad? Alltså vad hände när du kom dit så att säga, innan inspelningen?
Det som skedde, det var ju vi, första kvällen så fick vi bo på hotell för att vi skulle väl antagligen samla oss lite.
Mm.
Hämta oss lite från den extremt långa resan, för det var ju en omställning bara det. Liksom. Mm. Det var ju en helt annan tid där. Så att det, och vi informerades om vad som komma skulle. Och ja, så att det var väl så första dagen såg ut innan vi for till ön Lafé, där vi sedan mötte upp expeditionsledaren Oskar Kjellborg.
Mm. Och hade man då börjat filma det hela? Hade äventyret börjat så att säga, kan man säga?
Ja, det börjar ju när vi sitter på ett flak där och är på väg till... hamnen och från tar båten över till
det. Det måste ju varit enormt spännande. Jag känner ju själv när jag tittar på det här igår i tv, alltså jag känner ju liksom att jag själv skulle vilja ha varit med på det här, så jag kan ju mycket väl föreställa mig, min föreställningsförmåga Maria, hur otroligt spännande, och det måste ha pirrat i magen på dig så att få vara med om det här äventyret.
Ja, det var det, alltså, utan tvekan det var det häftigaste att jag skulle vara med om.
Mm. Det var det. Men det var jättevarmt. Hur varmt var det när ni spelade in där och när ni kom ner till Nicaragua?
Åh, det var fruktansvärt varmt. Jag var kanske inte riktigt förberedd på att det skulle vara så här.
Eller? Nej. Hade ingen förberett er på att det skulle bli så varmt, eller?
Jo, vi hade väl fått den informationen i något mejl att det var liksom runt 30 grader, sådär, 35 grader i skuggan.
Mm.
Men just den där extrema luftfuktigheten gjorde det ju också ännu mer kvavt, så att säga. Men jag tyckte ju att det var skönt å andra sidan. Jag tyckte ju det var jättehärligt att lämna den trista månaden i oktober här och komma till det där varmt.
Det förstår jag verkligen. Ja.
Men du sa då att du glömde bort att dricka. Och det var det första dagen eller andra dagen det här hände då? Eller?
Det hade väl gått 48 timmar ungefär. Då jag började känna huvudvärk. Jag tänkte inte så mycket på att det var att det kunde bero på vätskebrist. Så liksom, utan jag är ganska van vid huvudvärk. Jag har ganska ofta huvudvärk. Mm. Så, att det var liksom...
så det var ingen signal på att någonting var olag i din kropp, kan man säga?
Nej, precis. Nej. Det var mer så. Det var så här spänning. Jag menar, i och med att det var så mycket och det var så mycket faktorer som kände jag som... Alltså, det var så spänning över det hela och liksom nervositet, så att jag tänkte väl att det berodde mest på det och för lite sömn och så. Så att jag gick och la mig med den där huvudvärken och hoppades väl på att den skulle gå över. Men jag vaknade ju på natten och märkte att jag är väldigt torr i munnen. Och det är då vi, det är ju första natten i djungeln, så att säga. Så då har jag, och går ut i tältet och det är becksvart.
Ni ligger i tältet då alltså?
Ja. Och jag hämtar, eller försöker, och vi hade en sån här jättestor blå, eller en sån här tunna med vatten, så här plastdunke.
Så du vaknar på natten och har huvudvärk och att du tar i munnen och vill gå och hämta vatten alltså?
Ja.
I djungeln?
Då var jag extremt törstig, så att jag tänkte, måste ju... Men jag får inte upp den där flaskan, för den sitter extremt hårt, den här korken. Så att jag konkar på hela den här, och den var ju tung, för det var ju, jag vet inte hur många liter det var, men det gick jag, för jag lyckades dra den till, eller liksom bär med mig den till våra tält där jag och Sonja låg. Och hon var vaken, så att hon försökte ju också få upp den, men hon fick inte heller upp korken. Så att då struntade vi i det, så att vi liksom, vi ger upp, så att vi sov.
Ni vill inte störa de andra, antar jag, också, att väcka någon till?
Nej, det var väl kanske det. Det borde man väl ha gjort.
Ja, nu efteråt kanske det hade varit din räddning, om man säger så, eller hur? Men,
ja.
Men nu var ni hänsynsfulla och du bet ihop och du gick och la dig fast du var törstig. Vad hände sen?
Jag vaknar och... klockan är väl runt 6-7 sådär på morgonen. Jag och Sonja vaknar först, tror jag. Och jag har dunderhuvudvärk. Alltså, det är ju fruktansvärt ont i huvudet. Och vi går ut och så möter vi strax efter upp de andra. Jag får en huvudvärkstablett av Rickard, tror jag det var. Men märker ganska snabbt där på att jag mår lite illa. Och får inte behålla det, så att jag vomerar upp det, så att säga. Och jag försöker dricka, men jag fick inte riktigt behålla det. Och då kontaktade de läkaren som fick komma. Och det dröjde väl ett tag innan hon kom.
Så hon var inte i basexpeditionen, så att säga, tälten bredvid, eller?
Nej. Utan det var ju bara vi deltagare och expeditionsledaren.
Och vad hände sen då när läkaren kom? Då hade det gått alltså 48 timmar som du hade påbörjat ditt äventyr mot alla odds.
Ja, vi väntade ett tag och ser liksom, det hände väl inte så mycket, utan hon mest försökte få i mig vatten, men jag fick bara upp det, och då satt hon i dropp.
Det fick man ju se i tv igår också.
Ja, just det. Och...
Men du såg väldigt illa där, Anna, alltså när man såg på tv.
Ja. Jag...
Såg du dig själv i tv igår, Maria?
Ja, det gjorde jag.
Kände du igen? Alltså, kunde du minnas? Fick du sån här, man kan ju få sån här flashback, så att säga, av att man är där som om man var där igen, liksom.
Ja, det fick jag väl. Men under hela, eller alltså då när jag var där, så hade jag väl liksom, det var som en dröm hela tiden. Alltså det kändes ju som att, nej, men det här kommer jag vakna upp, det här är ju inte sant, det här är ju för bra för att vara sant. Lite så hade jag tankarna hela tiden.
Av att du var med dig mot alla och sova där nere också. Ja,
ja, nej, men det var helt otroligt, alltså fantastiskt, hela den grejen. Så att nej, det var svårt och det var jobbigt att se igår, men jag hade ju även sett avsnittet innan också, så det var
Men du fick i alla fall då dropp av den här läkaren. Vad hände efter det då?
Jag blir klar efter första droppet. Ganska, alltså jag märker hur jag liksom, hur huvudvärken börjar liksom sina. Och, men jag känner mig väl rätt, jag är rätt trött. Men det var ju också, jag hade ju sovit jättedåligt.
Mm.
Och jag ville ju bara liksom få ligga ner och ta igen mig lite.
Mm.
Men jag kräks ju igen. Mm. Och då sätter hon in ett till dropp, för då har jag redan satt i mig första.
Och då är ni ute i djungeln alltså i Nicaragua?
Ja, vi är fortfarande i djungeln. Jag vet inte riktigt exakt hur lång tid däremellan det tog innan, tills hon, läkaren tyckte att, att jag skulle flyttas.
Mm.
Men i programmet så sägs det ju också att jag flyttades för att jag varit sämre, eller att jag evakuerades för att jag varit sämre.
Det
ju...
Med helikopter står det till och med här i kvällstidningarna.
Ja, men det var ju långt senare. Mm. Men jag flyttades ju först till själva teamets läger, så att säga. Men jag kände mig inte att jag var sämre då, utan det var ju att jag... Men jag kanske, ja, jag borde väl kanske ha satt mig upp och sagt, hej, här är, nu är jag, mår jag bra. Eller alltså visat mer att jag kanske var...
Mm. Är det vad du tänker efteråt nu? Eller att det, ja,
ja det, för det känns ju lite som att det...
Mm. Ja, det är väldigt känsligt och jobbigt att vara med om en sån här sak när man är så nära målet, så att säga. Man faller innan målet och man faller på någonting som egentligen skulle kunna varit ganska enkelt. Jag tänkte att vi ska fortsätta prata med dig, Maria, och så småningom tänkte jag att vi ska låta våra lyssnare få ringa in. Men jag tänker också att vi ska få höra din berättelse här om vad som gjorde att du tvingades hoppa av och åka hem innan, ja, precis när äventyret hade börjat. Men vi ska också få lite mer reda på vem är egentligen Maria Lindholm också i det här programmet, tänker jag. Så att ni som är nyfikna på vem Maria Lindholm är, ni stannar kvar här. Det är nämligen dags för en liten reklampaus här på Radio 1. Och efter pausen så ska jag fortsätta prata med Maria om vad som hände när hon, det fattades beslutet alltså att hon fick åka hem. Det står ju på SVTs hemsida att det här inte är någon utröstningsdokusåpa, men det blev ju nästan den känslan för dig, har en känsla av. Ja, ja. Men vi ska prata mer om det efter pausen, och min gäst Maria Lindholm är alltså kvar med mig ända fram till klockan 12 idag.
Radio 1. Eva Russ.
Jajamensan, det är jag. Jag sitter här med Maria Lindholm. Mot alla odds. Maria Lindholm, står det om dig i kvällstidningarna idag. Det står att du vätskebrist satte stopp för Maria Lindholm första dagen. Du var nedskickad tillsammans med 9 stycken medkamrater för att spela in Mot alla odds säsong 2, SVTs stora satsning som hade premiär igår. Och sen står det då att du drabbades av allvarlig vätskebrist och blev hemskickad av läkaren. Det är en helsida i Aftonbladet och en helsida i Expressen. Och i ena tidningen står det så här, att läkaren pumpade i mig dropp så jag spydde. Hur var det egentligen med det här, Maria? Vad var det som hände? Du sa innan pausen här att du fick en känsla av att du liksom var med i ett spel av något slag. Kan du berätta lite mer hur du uppfattade, hur du upplevde det hela när du var inne i djungeln och fick ditt första dropp?
Jag tänker så här, att det är ganska lätt att när man blir filmad, så när det är tv, man, oavsett om man är liksom tv-van eller inte, så blir det på något sätt att man har hela tiden den tanken att okej, okay, bra tv ska det bli på något sätt, men att jag, nej men alltså att det var inte grejen var inte att jag, liksom det skulle se ut som att jag var, alltså det ser ju ut som att jag är mer, alltså att jag är
det som visades i tv igår, alltså
ja, tycker jag.
Det såg förfärligt ut, det var hemskt, du såg döende ut tycker jag när man såg det i tv.
Ja, och jag kan,
men du kände inte att du var döende?
Nej, absolut inte.
Nej.
Jag var ju medvetande hela tiden och var fullt med vad som hände och så.
Mm.
Sen att jag ligger och skakar och så, men det var ju, jag har en sån här, sen jag var barn så har jag alltid haft någon sån tics att jag liksom skakar och
i kroppen alltså, eller?
Nej, men alltså med händerna, ja. Och så, och det jag vet inte varför, men det är en sån här grej. Och då kan det ju, och det gjorde väl kanske också att det såg mycket illa däran. Mm. Bara en sån sak.
Så att vad du säger, Maria Lindholm, det är alltså från mot alla odds som fick avbryta ditt stora äventyr innan det knappt hade hunnit börja, det är att du var inte så, du upplevde dig inte så sjuk så som det såg ut i tv. Igår.
Nej. Utan det var många gånger jag tänkte nästan själv så här, att men vad fan, nu får jag vakna upp, alltså, nu får jag bara sätta mig.
Vad tror du kan ha varit för fenomen som gjorde det? Alltså, jag har ju själv jobbat en hel del med tv och man vet ju det att man blir väldigt tillagsinställd, alltså, kan du ta om det här och kan du göra sig och sova, och man vet att det är väldigt mycket repetitioner, och var det någonting, alltså, hamnar du i någon slags tänk att du skulle var alla till lag står på något sätt, menar du det? Om du menar att du hade kunnat sätta dig upp och känna dig frisk igen, om man säger
ja,
så.
Ja, jag ska faktiskt erkänna att det gjorde jag faktiskt i början, och det känns ju jättefånigt, jättedumt. För det hände ju någon gång att de sa så här, om de inte riktigt fick med vad läkaren sa till mig. Och jag, till exempel, jag pratade med henne strax efter att jag hade fått, eller jag pratade ju med henne hela tiden, jag håller ju kontakten, men efter första droppet, och när jag blir klar, hon frågade hur känns det, och jag sa att ja, huvudvärken är nästan borta nu, jag känner mig mycket piggare nu, jag känner verkligen hur jag reagerar på det här droppet. Och så var det någonting de inte fick med, och då sa de ju, men kan vi ta om det här liksom, och då var det som att jag intalade mig själv att nu backar vi bandet och får låta det, liksom, nu mår jag liksom. Jag intalade mig själv, tror jag, ett litet tag där, att jag mådde sämre.
Än vad det var. Intressant det där, vilka konstiga skeenden som kan inträffa när man har kamerorna på, eller hur?
Det är en dum psykologisk faktor, känner jag som drar.
Är du arg och besviken på dig själv för att du liksom på något vis blev mer sjuk så än vad du i alla fall då, både då och idag ansåg att du själv var?
Jag blev väl mest arg för att jag inte tänkte, alltså jag hade ju kunnat liksom undvika det här genom att jag hade druckit mycket mer.
Men hade man inte expeditionen så att någon påminner er om att du skulle dricka då?
Visserligen, det sa de några gånger, tänk på att dricka, men alltså mer än så här medicinsk information fick vi ju inte direkt. Alltså, så här, tänk på det här, liksom, märken i minsta lilla, de här typen av symptomen, till exempel, som att jag tänkte inte alls liksom, att det var det berodde på när jag fick huvudvärk.
Och du är ju också, ska vi också säga, väldigt kortvuxen, kan man säga, du är 1,28 lång, så att jag tänker att vätskan, du har en, kallar man det för funktionsnedsättning?
Ja,
akondroplasi.
Det är latin.
Kortväxt på 1,28. Så jag tänker att det är väl också det en riskfaktor som man kanske borde ha tänkt på, i och med att du var väl kortast i det här gänget mot alla odds.
Ja, fast alltså mina, så att säga, organ är ju inte mindre för det. Det är inte liksom, kroppen är, det är egentligen, alltså det som är
så vätskebristen hade kunnat drabba även de här långa karorna som är med och
absolut. Så det kändes väl lite väldigt taskigt när läkaren säger att men jag sa ju det, jag ska ju tänka på att dricka verkligen hela tiden. Ja, men jag vet inte hur mycket du behöver dricka, säger hon till mig, och det tycker jag var lite...
Hon vet inte hur mycket du behöver dricka, säger hon så.
För då förstod jag att då var hon jätteosäker på hur jag funkar, som om jag skulle ha funkat på ett annat sätt, och så är det ju verkligen inte fallet. Alltså det med akondroplasi, min kortväxthet, gör att jag har kortare armar och ben. Alltså kroppen och knoppen för den delen också är ju helt brukbar och är som normalt inom situationstid.
Ja, men i alla fall, det ledde i alla fall till då att du kom ner till Nicaragua, du drack för lite vatten, du upplevde att du blev mer sjuk eller skulle bli mer sjuk än vad du var. Och sen så flögs, det står i kvällstiden då, med helikopter till ett sjukhus på fastlandet då någonstans, antar jag, eller?
Ja.
Där prover togs. Och där står det att efter några timmar så visade sig att värdena var bra, att du mådde mycket bättre. Men vad hände då?
När vi flög in, jag mådde jättebra, allting var helt, jag kände mig helt återställd, men det togs lite prover, blodtryck, och så fick jag ytterligare ett dropp, och Jag fick inte ens gå på toa själv, utan det var, tyckte de att jag skulle ha hjälp med, men det var ju inte. Så det kändes ju nästan så här, lite löjligt samtidigt, att det skulle vara ett sånt pass utrustat sjukhus för en sådan sak. Att det inte skulle finnas ett närmare till exempel, att vi skulle behöva åka så långt, tyckte jag var
en... Du menar att det fanns en överreaktion från de som höll i det medicinska eller ansvaret i alla fall för produktionen mot alla odds, eller?
Ja, det kan jag tycka att det fanns. Och visserligen, man är kanske, det är rädsla och det är säkerhet och det är liksom sånt som spelar in, och då blir det väl att man handlar som man gjorde. Men
du fick hjälp och du mådde bra, och då tänkte du väl förstås att jippi, nu är det bara att gå tillbaka till expeditionen igen, eller?
Ja, det trodde jag, för att de sa ju att ett beslut var inte taget ännu. Vilket han gick i programmet tvärtom, att det var ju liksom, beslutet var ju till en taget redan.
Hur fick du reda på det då?
Att jag inte skulle få vara kvar med det. Det talade Ingrid om, läkaren om för mig på sjukhuset. Efter, ja, vi hade väl varit där i 2 timmar kanske.
Hur reagerade du på det då?
Jag fick ont i magen. Jag har varit fruktansvärt bedrövad och jag fick panik, kände jag bara. Så här, jag ska inte hem. Jag mår ju bra. Liksom.
48 timmar i Nicaragua och sen åka hem igen.
Ja, det var min kortaste, längsta resa, om man säger så.
Ja. Och det gick inte att överklaga beslutet, eller att du kunde hoppa och skrika och säga, men titta här, jag mår ju bra nu igen. Och
det hjälpte ju till inte alls. Nej, utan alltså, jag sa ju det, jag bad ju verkligen snälla, och de påstod att de försökte komma på, de skötte upp på expeditionen.
Starten på den, så att säga. Med hänsyn till att se om du skulle kunna vara med igen.
Precis. Och vad jag tänkte. Nej, och då läkaren sa det, ja, men de håller på att tala med mig och se, försöker komma på någon lösning här nu. Men, och då gav hon mig någon sorts, alltså hon sa 99% att du får åka hem, men du, tänk på den där 1%, och då var jag ju bara förbannad, för då tyckte jag liksom, nu har ni har ju bestämt att jag ska åka, och det var ju...
Och hur blev det, står här i tidningarna idag, att du låg i sängen i 2 veckor efteråt och orkade inte göra någonting alls. Hur blev det när du kom hem då? Hemskickad från expeditionen som du skulle vara med på.
Ja, jag orkade ju inte gå tillbaka till min vardag, så att säga, utan det var väl så, mer eller mindre. Så att jag gick bara hemma och ja, mådde väldigt dåligt. Ja, det står ju också att jag gick i samtal, inte det. Det fick jag göra. Och jag vet inte hur mycket det på så sätt har gett mig. Alltså jag har ju, det är klart, alltså jag mår ju bättre idag. Men det många gånger, det känns ju väldigt jobbigt när man tänker på det.
Vad man har. Och jag tänkte att vi ska fortsätta prata om det och så småningom släppa in lyssnare här, för det här handlar ju också om relationen till en själv, alltså hur ska man hantera en sån här så pass stor motgång utan att man blir djupt deprimerad och låter livet stanna upp på något sätt, för det här handlar ju om att ta sig igenom, vilket jag tycker mig se i alla fall och höra på dig idag, att du har börjat få distans till det som hände, men att det är en förfärlig chock och att man blir jätteledsen, det tror jag vem som helst kan identifiera sig med, speciellt när man har haft en dröm, fått vara med i ett projekt som skulle vara liksom en dröm för en själv. Det finns ju många människor som liknande, inte samma sak med dig, men jag tänker som satsar på stora OS-tävlingar och sådana saker i 4 års tid och sen får de halsont eller bryter foten, så att säga, innan de ska vara med. Så att det här, att få en dröm krossad är ju svårt, men det händer och man måste på något vis överleva det. Och vi ska prata mer om det, du och jag, Maria, efter pausen. Och du som är nytillkommen lyssnare, du lyssnar alltså på Eva Rust, det är direkt sänd relationsradio. Och jag har som gäst idag Maria Lindholm, hon är aktuell i både tv mot alla odds som startade igår och i kvällstidningar idag eftersom hon fick sin dröm sprucken genom att hon drabbades av vätskebrist och bedömdes som att hon var så dålig som hon var tvungen att åka hem ifrån den här jättestora äventyret. Vi kan börja släppa in samtal här kring det här, få drömmen krossad och komma igen. Numret är 0200 11 12 13. Du lyssnar på Radio 1 och nu är det dags för en nyhetsuppdatering.
Radio 1. Eva Russ.
Välkomna tillbaka. Ja, idag i mitt direktsända program så har jag Maria Lindholm med mig. Ni kunde se henne i premiäravsnittet av SVT:s serie Mot alla odds som gick häromdagen på TV1 eller 2. Vad är det?
Ettan,
ja. Och där fick vi se din snöpliga sorti, nämligen den att du hann åka ner till Nicaragua och var där ungefär 48 timmar. Sen drabbades du av svår vätskebrist och fick din dröm krossad. När man är med om en sån här sak så kan man ju bli bitter, man kan bli förbannad, man kan ge upp framtidstänket. Hur har det blivit för dig? Det har gått ett halvår nu sedan det här inträffade.
Idag kan jag väl säga att jag mår förhållandevis bättre än vad jag gjorde. Liksom.
Och har du några egna tankar kring det här äventyret som blev så kortvarigt för dig?
Det jag hoppas på är väl att jag ska kunna få en ny chans. För det är alla människor värda oavsett vad det är.
En andra chans alltså, ja. Alltså, ja. Har du framfört det till de som håller med de här projekten eller?
Jag har frågat i alla fall om möjligheterna finns. Mm. Liksom, och då har de inte kunnat svara så mycket.
Man vet väl kanske inte heller så långt i förväg. Man har precis börjat på den här säsongen nu, tänker jag.
Ja.
Så man kanske inte vet förrän längre fram. Men du skulle ju vilja vara med en gång till om du fick en chans.
Ja.
Och då skulle du dricka oavbrutet, antar jag. Eller?
Ja, gud ja.
Eller hur?
Jag ska dricka.
Du, jag tänker på det. Alltså, jag kan föreställa mig när man då har en kortvuxenhet, du är 1,28 lång, att man på något vis får vara med om ganska mycket motgångar i livet på grund av att du liksom är så pass, du avviker från gängse normer, om man säger så, gängse längd och sådana saker. Har det varit någon fördel för dig? Jag tänker med motgångar och medgångar, har det varit någon fördel för dig? Blir man starkare av att ha en funktionsnedsättning som innebär att man är kort?
Ja, det är tror jag. Eller det är nog ganska säker på att man blir. Man får ett helt annat, eller jag får ett, jag har liksom fått ett helt annat perspektiv än vad jag tror att jag skulle ha om jag inte hade.
Mm. Hur var det för dig under din uppväxt? Du är 31 år gammal nu kanske, eller ung ska vi säga.
Ja,
men hur var det under din uppväxt? I skolan och sådär?
Det var väldigt tufft. Jag var inte mobbad så direkt, men utfryst. Det är väl i alla fall någon typ av mobbing ändå på något sätt. Men ja, det var jättetufft. Jag hade väl jättesvårt att acceptera min längd och så. För en långt senare i vuxen ålder så har det väl varit liksom, det har ju bättrats på ju äldre jag blir. Men sen har jag bortsett från min kortväxthet så har jag haft en väldigt jobbig uppväxt även det, så det har liksom kantats med mycket jobbig svårighet. Det hade det bara varit så att jag hade liksom behövt leva och acceptera min kortväxthet, så hade det varit kanske ännu lättare för mig än vad det har varit. Så att
Och vad gör du för någonting idag då? Alltså du har jobbat, har jag hört någonting om, med teater och film och sånt. Och i tv såg man igår att du höll på med målning. Du målar.
Ja, jag har väl en väldigt kreativ anda. Så det har jag väl alltid haft. Långt bak i tid. Jag målar som, jag har det som en hobby så att säga. Som jag hoppas kunna utveckla mer i framtiden.
Ja. Så har du någon målinriktning med vad du vill jobba med sen eller utbilda dig till? Eller du går på folkhögskolan nu, hörde jag.
Ja, just det. Jag går en skrivarlinje som är väl tänkt att få en bra grund till det litterära skrivandet. Så att säga, eftersom jag älskar att skriva, det har jag gjort sedan jag inte ens kunde inte ens jag visste alfabetet.
Säger du det?
Så, ja. Så att det var uppsatsskrivning och sånt, det var ju favoritämnet i skolan. Mm. Och det märktes ju på lärarna också, att de tyckte att det var...
Okej, okay. Så du har en tanke på att du skulle vilja bli författare då, eller skriva, eller?
Ja, bland annat.
Kanske skriva om det här äventyret också då, som du var med om?
Ja, det skulle jag faktiskt kunna göra, även fast det var så kort, men det finns ju mycket.
Mm. Du, jag tänker Maria, vad... När man då avviker, vi människor är ju väldigt grymma av oss liksom och väldigt måna om flocken, stammen, klanen, gruppen och så vidare. Vad, när du då kände att du blev lite inte upptagen i gänget, kan man säga så, när du gick i skolan, som så utfrusen då. Hur gjorde du, hur gör man för att kunna inte ge upp? När allting är jävligt runt omkring.
Ja, det är väl bara att tänka. Alltså, min mamma lärde väl mig i ganska tidig ålder. Liksom, tänk så här, det är fel på dem, det är inte fel på dig. Det är liksom, det är ditt, det är vad du har innanför skallen som räknas. Mm. Och det ska du bevisa att du är inte... Alltså man tar, många har ju de fördomen med att ser man annorlunda ut, då är man även konstig i skallen.
Mm. Mm.
Och då har det ju hela tiden varit så att man får ju bevisa för sig, alltså för andra. Man måste hela tiden vara liksom på ett steg före, hela tiden visa att hallå, jag är inte så dum som du tror.
Mm. Hur gjorde du det då? Överkompensation brukar det kallas. Alltså det är ju en strategi liksom för att kunna se till att folk inte ska kunna kugga en eller frysa ut en ännu mer än vad det tyvärr då var.
Man får vara liksom, man får visa lite så här, väldigt mycket framåtande och liksom vara lite bättre än...
Okej, alltså, förekomma alltså på något sätt, visa att du kan.
Ja, precis. Mm. Men det var mycket mer så för nu mer kan jag tänka så här, jag kan ju strunta fullständigt i vad folk har för...
Mm.
Vill man ha dumma tankar, naiva tankar, då, det får ju stå för dem. Liksom. Det kan inte jag. Jag ska inte hela tiden bevisa för sådana människor. Alltså kan de inte tänka bättre eller längre, så får det vara.
Mm. och är det någon fördel med att vara kortväxt? Finns det någon fördel med det?
Jag har inte tänkt så. Eller alltså, det är inte så att jag tänker hela tiden att det är bara nackdelar, utan det... Nej, jag vet inte faktiskt vad jag har för fördelar.
Mm.
Nej, det var lite svårt. Eller det är klart, det finns säkert. Men,
Men du, om vi går tillbaka till det här att få drömmen krossad. Hur tänker du idag då, när du fått distans till det som hände, att du... föll på mållinjen, som man kunde säga, alltså när du fick åka hem på grund av vätskebrister, hem mot alla odds. Har detta stärkt dig på något sätt, tycker du?
Ja, alltså, eller det blev ju en livsupplevelse, bara det här liksom. Det blev en erfarenhet att ta med sig, det blev en lärdom för det första, att man liksom tänker sig för lite bättre.
Fast men där kan också... jag ju tycka, utan att jag var med där nere, så jag skulle ändå tycka att man skulle kunna påminna er allihopa, om man kommer till en sån varm miljö, att drick för 17 hela tiden. Det skulle liksom eka i öronen, tycker jag. Att man, för att det är ju en omställning, bara att åka till främmande land, en helt annan miljö, en helt annan värme och nya människor. Alltså det är en massa tv-kameror runt omkring.
Ja.
Så jag kan ju tänka att vem som helst skulle kunna bli lite virrig alltså. Absolut. För du är inte en virrig person annars, Maria, eller?
Nej, det skulle jag inte passa.
Men som sagt, för jag tänker att man kan ju också ha mycket självanklagelser, men du verkar ju ändå ha kommit igen efter att ha fått din dröm krossad, det här med nya målsättningar, det här med att skriva och göra nya saker.
Ja, fast många gånger så känns det som att det är en blockering i skallen på mig, att jag inte har den... alltså tillräckliga viljan och förmågan att göra det jag liksom har alltid tyckt om att göra. För att jag kanske för det mesta dels mår väl ganska deppigt, så att det, och då är det ju jättejobbigt att ta sig an sånt som känns egentligen glädjande.
Mm. Du, det är dags för en reklampaus här. Jag tänker, nu kan vi be andra lyssnare ringa in här och berätta sina upplevelser till att få sin dröm krossad, alltså att snubbla på mållinjen så att säga. Hur de har överlevt det, vad de har gjort. Det kan gälla relationer, det kan gälla en parrelation, det kan gälla relationer till en själv, det kan gälla en OS-satsning som jag jämförde lite, det är inte samma sak, men ändå det här att man är väldigt, väldigt nära att få realisera och förverkliga någonting man har drömt om och sen så går allting åt skogen. Så kan vi höra vad ni lyssnare har för betraktelser kring detta. Och du är med mig här ända fram till klockan 12 om det är okej, Maria.
Ja.
Så kan du få vara lite coach till dem som ringer in också. 0200 11 12 13, alltså numret in till mig, Maria Lindholm här i studion. Om vi pratar om att falla på mållinjen och få drömmen krossad. Och mejladressen om ni vill mejla in till mig är eva.radio1@gmail.com. Nu däremot är det dags för en liten paus. Vi kommer få en uppdatering från våra sponsorer här på Radio 1. Och vi hörs efter pausen som kommer här. Men du är varmt välkommen att ringa in även i pausen som kommer här.
Radio 1. Eva Russ.
Välkomna tillbaka. Ja, idag också pratar jag om hur man överlever när man får sina drömmar krossat. Jag har Maria Lindholm här som var aktuell igår med det första avsnittet av Mot alla odds och som på grund av svår vätskebrist bedömdes att hon inte kunde fortsätta med den här expeditionen. Men man kan överleva sånt med. Vi människor är ju faktiskt överlevare och vi kan överleva det mesta. Eller vad säger du, Lennart?
Absolut. Och jag såg ju inte programmet igår, men jag beklagar ju. Det här med vätskebrist är en allvarlig sak, men att komma bli uttagen till det här evenemanget, om man säger så, eller till det här gänget och sen kämpa så gott man kan, det är ju också en triumf. Även fast det rör sig om 48 timmar som har ju fått en upplevelse.
Vad säger du, Maria?
Det kan jag hålla med om. Absolut.
Ja, det är ju fantastiskt det alltså. Och jag tycker det är väldigt fascinerande. Att jag såg ju fjolårets program.
När de vandrade i Afrika, ja.
Ja, precis va. Och jag tycker det är fantastiskt, människor med svåra funktionshinder, att inte de att andra begränsar dem, heller att de begränsar sig själva, va? Jag har en upplevelse från barndomen, om man kan dra den snabbt. Det var nämligen så att jag var med min far för många, många år sedan på stadion. Och på den tiden, det var friidrottstävlingar och då hade man ingen så kallade paraolympiader och sånt, va, eller för funktionshindrade. Och då var det faktiskt en enbent höjdhoppare där.
En enbent höjdhoppare, det var inte illa, nej.
Jo, men han hade protes, va, underbenet, va. Och han fick ställa upp och på den tiden hoppade de i kalifornisk stil och i saxstil.
Saxstil, just det.
Det var en tysk, alltså förmodligen krigsinvalid, eller som man sa det, invalid på den tiden, funktionshindrad. Och han deltog i tävlingen.
Och det var inte paralympiskt att prata om, utan pratade om.
Nej, det fanns inte då.
Nej, man hade inte delat upp.
Och då började man uppmärksamma problemen efter sen på 60-talet först, va? Och det fanns ju väldiga kämpar inom, jag har ju sprungit själv Stockholm Marathon, och jag har sett de här killarna och tjejerna som sitter i rullstolar och kämpar fantastiskt igenom alltså. Och det tycker jag är beundransvärt och roligt, va. Och nu har jag också en kompis som var med i Sydney-olympiaden, om ni kommer ihåg.
En 10-12 år sedan.
Han spelade rullstolsbasket.
Ja.
Och det var fantastiskt av Australien, vilket bemötande du fick. Det var fullt på alla matcher. Sen berättade han från invigningen utav paralympiaden. Det var, nu vet inte jag om det var 70 eller 60 eller 80 tusen, men det var fullsatt stadion när alla deltagarna i paralympiaden defilerade. Och det tyder på att det har ju fått ett väldigt genombrott det här för många funktionshindrade, att man kan delta i tävlingar, att man inte blir liksom undanskuffade eller åsidosatta som tidigare förr i världen, va? Och det tycker jag är väldigt trevligt och positivt, att alla människor ska ha rätt till att att uttrycka sig.
Men du, Lennart, vad skulle du, dina råd till Maria som sitter här nu då, som fick den här snöpliga sortin då, du tycker att hon ska
kämpa vidare. Jag vet inte vad Maria har för funktionshinder.
Kortväxt.
Ja.
Hon är nog 28 lång.
Ja. Men det finns ju, alltså, man kan ju, om man inte är intresserad av tävlingsidrott, så kan man ju motionera, va? Man kan springa, man kan röra sig. Jag vet inte, för att även om man är småvuxen, men ni kallar er själva för småfolket, eller hur?
Ja, det, jag ska ju... Ja, det låter som att man gör en segregationsgrupp.
Nej, men det var på tv de själva sa det i någon kongress. Va? Man mötte tvillingar som var småväxta. Va? Och då kallade de sig för småfolk.
Vad kallar man?
Alltså, jag vill väl inte, jag skulle inte kalla
det.
Men det, det är olika.
Det är upp till Maria själv och finna något hobby eller något fritidsintresse. Och då kan ju ingå att man är i rörelse. Va? Mm. Och ofta så är ju faktiskt mindre småvuxna. Ni kan titta på gymnaster. Många av de här flickorna, elitgymnasterna, de är ju bara 1,50-1,60, va? Mm. Och där har ju kortvuxna en fördel att de är ju väldigt flexibla och snabba i rörelsen. Stämmer inte det, Maria?
Jag skulle påstå att jag är det. Sen kan man ju ha olika så, grader av, man kan ha, det kan ju, alltså kortväxthet kan ju leda till att man har väldigt svårigheter fysiskt på många sätt. Jag har ju haft en kanske mer mindre turen att inte mer än att jag har ofta ryggvärk och så och får såna här ischias.
Ja, så att, för jag vet ju inom exempelvis inom boxningen killar i flugviktsklasserna, lättaste klassen där man väger kanske 48-46 kilo, va? Mm. Och de killarna är inte tjejerna och killarna är inte långa. Men jag ser hellre på de matcherna än vad jag ser på tungvikt många gånger. För de är också otroligt flexibla och snabba i rörelse. Va? Mm. Och det är en otrolig explosivitet man kan se. Va? Så man ska inte bara fixera sig vid stora volymer på människor. Va? Utan även kortvuxna har ju vissa fördelar och också så att säga fullvärdiga människor, va?
Mm, absolut.
Ja, så att så ser jag i alla fall. Jag får önska Maria lycka till och hoppas att du inte tappar sugen definitivt nu av det här. Det är ju tråkigt om man måste avbryta en sån här fascinerande, vad ska man kalla det för, tävling eller som man...
Ja, man tävlar ju mot sig själv. Alltså, du borde titta på det här programmet, Lena, för att det går ju på SVT Play. Det är otroligt, alltså man kan inte förstå hur det är möjligt ens att människor som inte har funktionsnedsättning kan ta sig fram i djungeln så som det såg ut igår.
Jag såg ju i fjol, vet du, det var en kille som saknade armar, va? Kommer du ihåg det?
Ja, just det, Samsi tror jag han heter.
Ja, fantastisk kämpa, alltså. Det är ju det tycker jag är fantastiskt, alltså. Och sen en annan sak som Maria säger, det är ju viktigt att jag själv springer och håller på att tävla, men jag tävlar ju också bara mot mig själv liksom. Det är kul, va? Man behöver inte liksom försöka överträffa några andra människor, bara man liksom kan ha stimulans själva så tycker man når långt på vägen. Det är ju det viktigaste och därigenom kan man ju finna harmoni och sånt. Men jag ska lyssna vidare, hörde du? Jag håller tummarna, det är bra, hej.
Tack, hej. Lennart, en trogen lyssnare här på Radio 1. Ja, vad tycker du om det då, Maria Lindholm som är med gäst idag? Tycker du att Lennart hade någonting vettigt, gav det vettiga råd som du kan ha nytta av? Att tänka att det ändå var 48 timmar istället för att det var bara 48 timmar, så vända på det, alltså säga att ja, men jag blev ändå utvald till det här jätteprojektet av, jag vet inte hur många människor det var som en gång från början var med. Är det möjligt för dig att kunna tänka så?
Ja, absolut. Jag är inte, det skulle ju låta som att jag vore annars jättebitter över hela liksom, grejen. Det, så är ju inte fallet, utan alltså, det som hände, det hände och det var fruktansvärt tråkigt. Men alltså att jag kom med, att de hade det, gav mig det, att de trodde på mig och ville liksom att jag gav ett att jag gjorde ett starkt intryck på dem, det fick jag veta, och det gladde mig jättemycket.
Och det, jag har ju jobbat mycket med idrottsutövare genom åren, det känner du kanske inte till, men under 80-90-talet. Och där handlar det ju också om att även om man har till exempel förlorat en match, så att säga, så kan man ändå coacha sig till och tycka att man gjorde en bra insats. Förstår du? Alltså man kan säga att även om man kommer två eller tre, så kan man säga, men jag, visst, placering blev inte vad jag tänkt mig, men jag spelade väldigt bra, kvalitativt bra, jag gjorde en bra insats och det kan ingen ta ifrån mig. Så att det handlar ju hela tiden väldigt mycket ändå om vad du själv tycker och vad du gjorde. Och sen att man då kan ha lite självkritik också, att jag borde ha tänkt på det här, men då vet vi det, då kan man liksom bocka av det nu, att jag vet att jag borde ha förberett mig kanske lite bättre, men det kanske också den här expeditionsledningen skulle ha gjort, eller hur?
Ja, jo, absolut. Och jag hade ju också accepterat det bättre eller mer om det hade varit så att jag hade liksom drabbats av någonting som jag inte visste vad det berodde på, eller att jag, alltså, att jag hade varit så i dåligt skick så att jag kände själv att jag inte orkade. Men nu så visste jag, jag kände hela tiden, nej men nu vill jag verkligen köra. Nu
så det som är så oerhört, har varit jobbigt för dig kan jag förstå, det är att du kände dig bra efter dina vätskepåfyllningar, så kände du dig helt okej igen. Men då när du kände dig som mest frisk så fick du åka hem.
Ja.
Det är så man ska kunna sammanfatta det. Och det är ju så. Men hur kan du tänka kring det nu då, utan att lägga ner en massa självanklagelse på dig själv?
Jag menar du nu?
Ja, vi kan fundera på det under pausen som kommer här, för vi ska prata om hur man kommer igen när man fått sin dröm krossad. Du lyssnar på mig, Eva Russ, och jag har Maria Lindholm ifrån Mot alla odds som fick en snöplig sorti med mig ända fram till klockan 12 idag. Ring in till mig hörni, numret är 0200 11 12 13, eller ring in till oss rättare sagt 0200 11 12 13, även i pausen som kommer här, och berätta om hur du har kommit igen när du har fått din dröm krossad. Och det går också som sagt vara bra också att mejla in till mig, och mejladressen är evaradio1@gmail.com. Nu är det däremot dags för en nyhetsuppdatering på Radio 1.
Radio 1. Eva Russ.
Att få drömmen krossad kan ju hända ganska många människor, och det gäller ju att inte ge upp, utan att försöka se både kanske någon mening med det inträffar, men också att försöka skapa sin egen uppfattning om vad man själv kunde påverka och vad andra kunde påverka, men också vad man tycker livet är värt att leva och hur man ska leva vidare. Jag har idag docusåpadeltagaren kan man säga, Maria Lindholm här, som fick göra en snöplig sorti efter 48 timmar i Nicaragua i höstas när man spelade in den andra säsongen Mot alla odds. Hur gör man, hur tar man sig igenom det här när man har fått en dröm krossad? Ja, det vill jag höra er som lyssnar på programmet idag berätta om. Numret är 0200 11 12 13. Ring in till mig här och peppa, inte minst Maria Lindholm, även fast hon har varit bra på att peppa sig själv nu, tycker jag. Ser en liten leende där i ögat i alla fall. Men nu ska vi prata med Samir Sabri. Hallå Samir.
Hej, Samir.
Det var länge sedan vi hörde, sa du och jag.
Ja, det var inte igår.
Nej, det var inte igår. Är allting bra med dig?
Jo, det är bara bra. Fullt upp med våra ungdomar.
Ja, vad roligt att höra.
Ja.
Toppen, toppen. Du, vad väckte dagens ämne för tankar hos dig, Samir?
Jo, det här med drömmen som blir förkrossad. Och jag hade ju en dröm här när man var liten, när mamma och pappa skildes. Och den här drömmen och liksom att man ska bli en familj igen. Och den hör jag ganska ofta faktiskt bland ungdomar. Och det är väldigt jobbigt att prata om det. Men när jag väl börjar öppna den dörren, om man säger så. Så sätter vi oss ner och pratar och diskuterar om den här drömmen. Att tänk liksom att vakna på morgonen och äta en frukost tillsammans.
Du pratar alltså om att du jobbar med... Och du kan berätta lite för lyssnarna vad du jobbar med för någonting.
Ja, jag kan ju berätta en nyhet nu, Eva.
Ja.
Jag har blivit anställd här på huvudkontoret på Arbetsförmedlingen, så jag har hand om Unga In och olika projekt, ungdomsprojekt nu.
Jaha, vad roligt, vad spännande, vad kul. Ja. Ja. Är det där du träffar ungdomar som kommer från trasiga familjer, eller vad är det?
Nej, jag anställer nu marknadsförare, heter de, och det är ungdomar direkt ute i orten som varken har något CV som finns utanförskapet, och där vi nu tittar utanför boxen som är inom ramarna. Och det fungerar faktiskt.
Men de ungdomar du pratar om här som säger att när att drömmen om familjen kan man, när den drömmen är krossad, vilka ungdomar är det du pratar om då, Samir? Alltså.
Då pratar jag i stort sett allihopa faktiskt. Det är från 15-16 års ålder ända upp till ja, vi har ju äldre till och med, 30, 40, 50-åringar som den drömmen blev förstörd sedan 20-30 år tillbaka.
Så vad du vill komma till är alltså att det här med skilsmässor är av ondo, ja. Det sätter sina spår.
Det sätter verkligen sina spår. Och det får jag höra väldigt mycket. Och den drömmen att liksom hitta tillbaka. Och där försöker jag peppa dem och hjälpa dem genom att de nu i sin situation där de kan få sin dröm tillbaka genom att bilda sin egen familj och att man går tillbaka i där liksom man har suttit och varit, att man tar till sig det där och att man inte gör samma misstag som föräldrarna, om man säger så.
Så att temat, och det här är ju också någonting som jag vad ofta säger mitt radioprogram, att jag tycker att vi skiljer oss för lättvindigt och att de stora förlorarna är, ja, även de som väljer bort varandra, som har valt varandra en gång i tiden, men också barnen framförallt, att separationer är av ondo. Vi pallar inte riktigt det.
Man glömmer bort barnen. När mamma och pappa skiljer sig, och vad händer? Då är det barnen som hamnar i kläm och så får hoppa och skutta fram och tillbaka. Det kommer man kunna göra så här, att barnen ska vara kvar i lägenheten. Och sen får mamma bo på
skutta
ena
runt,
och pappa och så får de komma till
lägenheten. Det är en del som har idkat det, men jag har också hört att många vuxna pallar inte med det, men vi kräver att barnen ska palla med det. Men nu kommer vi in på lite annat ämne, tänker jag. Men du, jag har ju Maria, har du sett Mot alla odds, Samir?
Nej, jag hinner inte med TV om jag säger så.
Nej, okej. Okay, men det är i alla fall ett program när 10 stycken funktionsnedsatta vandrar. Förra året var det Afrika, 30 dagar, och nu är det i Nicaragua, i en helvetesdjungel, såg det i alla fall ut på TV som igår.
Den har jag hört talas om. Och man blir verkligen rörd när vi fick höra det där. Jag bara, wow, vilken grej alltså. Ja. Det är helt fantastiskt. Vi människan har en sån kraft och energi inom oss, och det gäller bara att finna den. Sen kanske man har svårt för att finna den när man är i de här olika situationerna.
Ja. Men du, har du något råd till Maria Lindholm här som sitter med mig? Du har ju varit med, vi kan inte dra hela din resa just nu, men jag tänker, hon fick vara med 48 timmar, så fick hon åka hem igen för att hon led av grav vätskebrist, och hon tyckte att det var ett tjaskigt beslut, så att säga, att hon inte fick fortsätta vara med i den här inspelningen.
Men hon själv ville vara med då?
Ja, hon var utvald och åkte ner till Nicaragua, men drabbades av vätskebrist. Hon fick åka hem efter 2 dagar när hon kände sig frisk. Ja.
Okej. Ja, det var ju väldigt tråkigt nu när hon ändå ville vara kvar där och kämpa.
Hur kan man tänka då?
Ja, nu vet ju inte jag hur hon känner sig direkt så där.
Du kan väl svara, Maria?
Jag känner det. Vill du tillbaka dit?
Ja, det är jag. Skulle jag få chansen så skulle jag absolut inte tveka.
Ja, och är det då programledarna och de som förhindrar det då?
Det är ju de som har liksom...
tagit beslutet helt enkelt.
Ja.
Det var ju väldigt tråkigt faktiskt, för att man ska ju få den här chansen, och nu när du fått den här chansen, och om du nu, som jag kan säga, som jag hör att du har vätskebrist, men det borde man ju kunna ordna där nere.
Ja, och det gjorde man ju också. Betydligt bättre efter ett tag. Liksom.
Men att du inte får åka tillbaka. Jag tycker liksom, bara den här grejen, att du kommer tillbaka hit till Sverige, och sen den här viljan att åka tillbaka, det är ju liksom, det ska man ju prioritera som nummer ett. Fan, hon ska ju ner tillbaka igen.
Ja. Nu är det lite för sent, för det här spelades in någon gång i oktober förra året eller något sånt, tror jag.
Ja, nu är det.
Bara det är en styrka liksom, att man vill tillbaka. Att man har blivit drabbad av en sak och sen inte ge upp. Alltså, det är en otrolig styrka. Det var tråkigt, verkligen.
Så att det gäller att inte ge upp och att fortsätta att kämpa. Det kan väl du om någon bevittna också om, Samir.
Verkligen.
Ja, det var roligt att höra av dig, och det var roligt att höra att du jobbar med ungdomar, men det var tråkigt att höra att så många upplever att den här drömmen om familjen är så väsentlig och spelar så stor roll i våra liv. Ja. Det är slutsatsen, eller hur? Att skilsmässor är inte bra.
Nej, de är inte bra.
Det kan bli ett livstraumata för många.
Ja. Och den sätts faktiskt i djupa spår som sätts i en själv. Och kan bara säga så här, ingenting är omöjligt. Alltså, vill man ha tillbaka sin familj, det är så många olika parter, men man kan själv bilda en egen familj och liksom ta tillvara det som har varit tidigare, och sen att man verkligen kämpar för sin familj. För att skilja sig så enkelt, det är liksom, man ger upp. Jag menar, livet är inte lätt.
Nej, det är det inte. Okej, Samir, tack för ditt samtal. Ha en jättebra dag. Hej då.
Detsamma. Tack.
Hej. Nu är det någon som ringer in här, ska vi se. Hallå, vem finns på tråden? Nej. Ring in igen, hörrni. 0200 11 12 13. Vi pratar idag om att få drömmen krossad. Vad säger du, Maria, som är min gäst idag? Har du också, håller du med Samir om det här? Har du varit med om dina föräldrar skilts?
De skilde sig innan jag... jag var så pass liten då, så att jag kommer inte ihåg.
Du har ingen minne av en skilsmässa? Nej.
Nej, precis, så att jag har liksom inte påverkats av den. Men däremot så har jag inte haft den bästa kontakten med min far, och det har väl kanske varit jobbigt. Jag kan inte säga hur det är att växa upp med en pappa. För att
Men man har ju en föreställning. Jag hade ett program här om veckan som heter Pappabrist, som handlade om att man ibland kan, när man ändå har varit med om en separation, så kan man gå omkring och känna den här, det kan ju vara mammabrist också, pappabrist, alltså att liksom, vad finns du, vad är du, så att säga, att man går och liksom letar någonstans i huvudet inom sig själv eller i omgivningen efter sin borttappade förälder, så att säga.
Ja, jag sökte ju upp min far för några år sedan. Han var väl så här måttligt intresserad av en fortsatt kontakt. Ja, det har väl varit en jättesvår, eller en jobbig grej. Jag har förstått att han har haft svårt att acceptera mig eftersom, ja, för min kortväxthet på så sätt.
Din pappa är inte kortvuxen alltså?
Nej, det är han inte.
Är din mamma det? Eller?
Ja.
Du menar att din pappa skulle ha svårt att acceptera dig för att du är kortvuxen? För att du blev det, så att säga? För du är ju född, som sagt.
Ja, och då kan man ju, ja, då kan man ju tycka, ja, men kanske lite märkligt då, eftersom mamma är ju det också, och han vart ju ändå kär igen och gifte sig. Och så. Men jag tror att det vart lite svårt för honom att acceptera i och med att det vart barn också. Som.
Så förfärligt, det som du säger nu, tycker jag. Det är ju förfärligt att man till och med kan alltså välja bort sina egna avkommor, om man säger så. Ja. För att de inte är så som man hade tänkt sig.
Speciellt när man får skaffa sig en ny familj och har bättre ansvar för de barnen.
Har din pappa en ny familj alltså?
Ja.
Och nya barn?
Fast jag vet att det gick inte så jättebra där också. Men han har haft mer kontakt med de barnen än med mig. Så att, ja. Men som sagt, jag vet inte, det hade kanske inte varit en dans på rosor och växte upp även med, man vet ju inte liksom, det man har liksom missat, det kan man inte grämma sig.
Nej. Ja, kära lyssnare, det är dags för en reklampaus och lyssna på Radio 1. Jag och Maria Lindholm ifrån Mot alla odds är kvar här till klockan 12, strax innan 12. Vi pratar idag om att få drömmen krossad och att komma igen. Och man kan faktiskt öva sig, det är min övertygelse, till att bli en vinnare och känna sig som en vinnare. Även fast allting annat som andra styr är bortblåst, så har man faktiskt möjligheten till att kunna komma igen. Det är du som kan ta rodret över ditt liv och tolka saker och ting till din egen fördel, för annars är det någon annan som kanske tolkar dem till din egen nackdel. Det gäller att ha tolkningsföreträde. Vad tycker du som lyssnar på mig just nu? Har du varit med om en sån här krossad dröm? Hur överlevde du den? Hur gick du vidare? Ring in till mig, Maria, numret är 0200 11 12 13, på Radio 1. Nu däremot är det dags för en liten paus ifrån våra sponsorer på Radio 1.
Radio 1. Eva Russ.
Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om drömmar som krossas. Och jag har Maria Lindholm ifrån Mot alla odds som fick göra en snöplig sorti. Bara 48 timmar i Nicaragua i höstas när hon spred in Mot alla odds, så fick hon åka hem igen. Det är många som ringer här nu. Jag ska koppla in en anonym kvinna först innan Kristoffer kopplas in. Hallå.
Ja, hej.
Hej, välkommen.
Tack så mycket. Jo, jag tänkte det här med drömmar och så. Jag tror att alla människor på något sätt har någonting, inte alla, men de många har någonting som de, ja, något mål i livet eller någon dröm som de aldrig kunnat förverkliga liksom. Men jag själv har drömmar och så. Jag vissa av dem vet jag att det är ju väldigt svårt att nå dem. Men det är, jag tycker att det är, man kan byta. Man kan skapa någonting annat som är möjligt att göra istället.
Mm. Har du gjort det?
Ja, det har jag gjort.
Har du lust att berätta vad du har gjort?
Jag drömmer om att bli skådespelare.
Ja.
Och så, jag vet att det är svårt på grund av att många olika skäl. Jag måste kanske utbilda mig i det. Jag måste och sen det här med att jag har utländsk bakgrund, så det är svårare. Jag försökte med det, men det gick inte så bra.
Nej, nej.
Så man kan ha någonting annat att fokusera på istället för att bli ledsen.
Hur gjorde du då?
Ja, vad gjorde jag? Jag gjorde inte någonting mot det här, men däremot har jag fokuserat på att göra annat, att lära mig musik och sånt.
Okej, okay. hitta nya mål, nya utmaningar helt enkelt, det är det du säger. Ja.
Ja, så sen tänkte jag prata om någonting som jag tror att vissa drömmar går inte och förverkliga, och det handlar om familj till exempel. För du kan inte skapa familj åt dig själv. Du kanske kan hitta ny partner och så. Men om du inte haft kärleken i din egen familj från en pappa och mamma och så finns det en brist där, och det kan du inte, det spelar, du kan inte skapa det. Du kan inte skapa en, jag har liksom har bra kontakt med vissa äldre människor som jag umgås med. Och så, och jag mår så bra av det för att jag känner på något sätt att de fyller någon
funktion för dig. Eller?
Funktion i mitt liv. Även om de inte vet om det. De vet inte om varför jag tycker om dem.
Nej. Så att vad du säger är att man kan realisera det man inte har. Det kan man realisera, men man måste vara lite aktiv själv. Att söka upp det som man inte har fått, så att säga, eller som man tycker sig behöva. Det är det du vill säga.
Ja, att man inte stannar utan man försöker hitta någonting.
Man går vidare liksom och letar. Ja, just det, precis. Har du sett Mot alla odds på tv?
Nej, det har jag inte gjort. Jag tror förra året då.
Ja, när de vandrade i Afrika. Ja.
Ja, jag tyckte det var väldigt tufft och jätteduktigt.
Det är väldigt tufft den här säsongen också, kan jag säga, som det såg ut på tv igår i alla fall. Titta gärna på reprisen om du kan, för det var en oerhörd utmaning. Ja. Du, tack så jättemycket för dina synpunkter kring det här att kunna komma igen. Hej då så länge, hej!
Ja, hej.
Nu ska vi prata med Kristoffer som fick vänta lite. Hallå Kristoffer, är du kvar?
Ja, men hallå. Eva.
Hej, välkommen.
Tack så hemskt mycket. Jag är lite inne på det här spåret att få drömmarna krossade hårt. Och det baseras väl lite på av att jag går runt, jag studerar evolutionen och läser ganska mycket. Sen hör man dig snacka på radion om evolutionen, och det känns verkligen som att du inte förstår den. När du talar till människor... Du snackar med någon snubbe, jag kommer inte om hon hette Ali till exempel.
Ja, jag pratar med så många så jag kommer inte ihåg vilka jag pratar med. Men vad vill
du? Du sa att du höll med honom i att det inte var konstigt att kvinnor ger ut sin telefonlista till sina män. Då fick jag mina drömmar krossade, Eva.
Okay. Jag kommer inte ihåg det samtalet överhuvudtaget faktiskt, så jag kan inte svara dig på det.
Det var någon månad sedan, men tycker du att en kvinna ska lämna ut sina telefonlistor i någon form av bevis för att hennes man inte ska bli arg?
Nej, det tycker jag inte man ska göra, nej.
Du håller alltså absolut inte med om att man ska lämna ut sina...
Nej, det var, vad ska man göra det för? Nej, absolut inte. Vad ska man göra det för?
Nej, jag vet inte, för att han hade gått upp 19 kilo eller någonting på grund av att han hade blivit... ledsen över att han trodde att han var otrogen, och då sa jag, höll du med honom och bara
okej, okay. Jag har kort minne, jag har faktiskt inte någon minne av det som du säger just nu, men jag tycker att vi halkade lite ifrån ämnet faktiskt, eftersom vi pratar om krossade drömmar, så jag tar in en annan linringare. Hallå, finns det någon där?
Jaha, det är Ingvar.
Hejsan Ingvar, hej, hur står det till med dig?
Jo då, det är fint, hör du själv då?
Jo tack, det är bara bra, såg du på tv igår?
Jajamensan.
Ja, vad tyckte du om programmet?
Jo, jag tycker det var fantastiskt bra. Alltså, det är alldeles otroligt vad de kastar ut. Ja, vanliga människor skulle ju knappt klara av det.
Nej,
alltså.
Nej.
Det är fullständigt otroligt fint alltså.
Och du som ålderman och vis, kan du ge Maria Lindholm som sitter här, du såg vad som drabbade henne igår i tv, några livsråd som när man får en sån här dröm krossad?
Jo, men så fort man råkar ut för någon sån där svår grej utan något slag, jag har gjort det ett antal gånger här och det enda man kan göra, det är egentligen att säga det att det var det som hände. Och det kan hända för var och en här och nu har det hänt mig. Vad jag ska göra det är att jag ska lämna det bakom mig. Jag ska hitta på en ny sak framför mig som jag vill åstadkomma något nytt med istället. Det är ju det som är det viktiga alltså här.
Att släppa det helt och hållet är det du säger, Ingvar?
Ja, precis. Ja. Alltså. Det måste man göra det för att det går inte att hålla på och suga på det där fram och tillbaka.
Nej.
Och fundera på hur man skulle kunna göra hit och dit. Alltså,
utan bara gjort det gjort och sen punkt liksom. Och sen öppnar man inte upp det där med, det är så du säger.
Exakt, ja. det måste alltså komma nya saker alltså. En ny grej hon måste ge sig på istället här.
Mm.
Och det är precis vad jag har gjort i mitt liv alltså här. Mm. För att det är bara att när man råkar ut för något sånt där så ska man som sagt lämna det bakom och sen går man framåt igen här och hittar på nya saker.
Mm.
Och hon har ju väldiga möjligheter att kunna hitta på diverse grejer. Hon pekar ju på ett antal saker hon håller på med här. Och jag tror det måste utvecklas de delarna helt enkelt.
Vad säger du, Maria? Maria sitter här och lyssnar på dig nämligen, Ingvar.
Ja,
tack. Det är jättefina råd och jag håller med dig. Jag kan ju känna så ofta att jag kanske liksom kan fastna på någonting och grämma mig väldigt mycket över det och inte se möjligheterna vidare. I det här fallet så var det ju så att det betydde så oerhört, och när man har liksom tampats med väldigt mycket jobbiga saker i livet och så kommer det en sån här möjlighet och som rycks ifrån en lika snabbt, då känns det, då är det så svårt att hitta tillbaka på något sätt, men jag jobbar på det.
Du måste kvickt glömma bort det där gamla alltså, inte hålla på och fundera på vad de har för sig för någonting alltså här ytterligare.
Nej.
Du skulle ha kunnat vara med på det där, du var ju uttagen och kunde bra klara av de där bitarna, så det ska du veta med dig alltså, bara konstatera det. Ja, jag hade möjligheten, men det blev inte så alltså här, va?
Ja, absolut. Ja. Det har du. Jag instämmer.
Det tycker jag är det riktiga alltså för dig här, förstår du?
Tack.
Ja.
Mm. Tack Ingvar, tack för att du är en sån idogen Radio 1-lyssnare. Det uppskattas jättemycket. Ha en jättebra helg också, eller jag är här imorgon igen också. Tack för att du ringde in och gav dessa råd, Ingvar.
Tack ska du ha så mycket.
Hej så länge. Hej. Ja, hörrni, tiden går fort här. Det är dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Radio 1 och idag så är temat alltså hur man kommer igen när man får sina drömmar krossade. Ring gärna in i pausen. Numret är rakt in i studion här där jag sitter med Maria Lindholm är 0200 11 12 13, och vi hörs efter pausen som kommer här.
Radio 1. Eva Russ.
Varmt välkomna tillbaka. Idag pratar vi om krossade drömmar med anledning av att SVT-serien Mot alla odds inledde sin andra säsong igår. Och där Maria Lindholm skickades hem efter 48 timmar. Och jag är faktiskt också den åsikten när jag pratar med dig, Maria, att de kunde ha väntat och se. Men jag har ju ingen insyn i hur pass bråttom det var med alla inspelningsdagar, så jag vet inte alls hur det där såg ut. Men jag kan förstå, om jag hade varit i samma sits som dig så hade jag varit jätteförbannad under en period. Men det gäller ju också när man får drömmar krossade att försöka överleva det med, eller hur, och kunna gå vidare. Vi ska höra med Marie som har väntat en stund. Hallå Marie, välkommen!
Hej och tack för att du kom fram. Till Maria vill jag först säga tack så hemskt mycket för ditt mod. Att du pratar om detta och din styrka utöver det. Jag tror att det ger väldigt många hopp. Sen min personliga åsikt till de som har ringt in och sånt där. Alla har rätt till sin åsikt och jag har min. Det är just detta att det intellektualiseras så mycket. Och jag personligen tycker att man får inte glömma av en känsla i det här och hade jag varit i Marias sits så tycker jag att det är viktigt att se till känslan i det här. Vad är det som har hänt? Vad är det jag har gått igenom? Och bearbeta de känslorna. Sen det intellektuella, det är det, visst släpp taget och gå vidare.
Men att bära med sig kanske en sorg, en förbittring eller vad det nu är, må vara, vad Maria än bär med sig känslomässigt, så får man inte glömma det. Att bita ihop och bara gå vidare, visst det är en sak, men att även se det som en enorm erfarenhet, och den här erfarenheten försöka att lägga den på någonting annat.
Ja.
Det var min åsikt, och jag tycker detta är så fantastiskt att fått ha den förmånen, får jag väl säga, att få åka iväg på en sån här sak, och sen kanske lite snopigt att få åka hem, men en enorm sak som väldigt många inte får uppleva överhuvudtaget. Så bara där är det en första vinst. Sen inte att förglömma att det är ju även en sorg och en förlust att få åka därifrån. Det är en förhoppning och en förväntan som jag ser som Maria har haft.
Mm.
Och även få ta tag i det känslomässigt.
Mm.
Det är min åsikt.
Vänta lite, Maria. Jag ska fråga Maria. Tycker du att du har tagit tag? Det har gått 4-5 månader någonting sånt där, va?
Mm.
Sen detta hände. Har du tagit tag i det känslomässigt som Marie efterlyser?
Alltså det finns ju där hela tiden. Jag bär med mig det hela tiden att... Alltså, när jag tänker på det liksom, så känns det ju väldigt jobbigt, men jag bearbetar ju samtidigt liksom, det har liksom, accepterar att det är liksom, det har ju hänt, så att det är liksom, det är precis som du säger, man måste ju gå vidare, men känslorna finns ju liksom, att bitterheten, alltså en viss bitterhet, alltså, eller besvikelse, det är liksom, det följer ju med, för jag menar, vore det liksom helt obetydelselöst, så hade jag ju liksom bara, hade jag kunnat rycka på axlarna och bara, ja. Men det betyder ju väldigt mycket. Ju mer någonting betyder för en, så är det ju, desto starkare reagerar man ju på det också. Liksom. Så att det, så, ja.
Kan du identifiera det? Har du upplevt något liknande själv, Marie?
Inte just den händelsen, men jag som person har ju haft väldigt mycket spruckna drömmar, sorger, förluster och sånt där, och det har jag burit med mig i min så kallade ryggsäck, och det har varit väldigt tungt, och jag har fått höra sån här intellektualiserande saker som att bit ihop, gå vidare, stängs en dörr så öppnas någonting annat, och visst, det är ingenting som är fel i det, men att det här känslomässiga måste få ha ett samspel mellan det här intellektet och känslan, att det liksom måste få få ta lika stor plats. För jag menar, vi är olika individer, och mina känslor och mina åsikter, det begrundas ju på min livserfarenhet.
Mm.
Och om jag lyssnar då på Marias livserfarenhet, vad hon har fått utstå, det hon har fått gått igenom och sånt där, och ändå kunna sitta i radion och prata om det här, det är en otrolig styrka. Mm. Och ett otroligt mod att försöka att även se det, att det är liksom ingen svaghet att prata om sina känslor, utan det är en enorm styrka.
Ja,
det är en styrka att våga visa sin svaghet.
Mm.
Att visa känslan i det här, att jag är ledsen, jag är besviken, jag är förbannad, vad det än nu må vara, va? För det är ju en känsla, och det går att bära på känslor, det går ut i kroppen och man blir sjuk.
Mm.
Så tror jag, det är min åsikt i alla fall, och det är min erfarenhet också.
Underbart, tack så jättemycket. Och ringer du lyssnar på oss via webben då i Göteborg, eller?
Absolut, jag har mina hörlurar och min mobil i fickan och lyssnar på dig så gott som varje dag.
Åh, vad roligt att höra. Det var väldigt skoj att höra. Tack så hemskt mycket för det. Och tack för dina råd till Maria också.
Ja? Ja, tack. Ja, jättestor kärlek till henne.
Tack.
Ska du ha. Tack, hej.
Hej då, hej hej. Ja, hur kändes det där då, Maria?
Ja, det var jättefint. Alltså, verkligen, jag tar till mig allting. Och det är ju verkligen så, det är nästan som en tabu att inte kunna liksom, eller alltså att man inte pratar mycket om liksom hur känslor och sånt, hur man reagerar på olika saker och ting, och det är inte fel. Och jag har väl inte jag är väl så pass att jag kan liksom göra det mer eller mindre, men men det var jättefint, jag sa verkligen.
Och du, om man nu ska blicka framåt den sista kvarten här på Radio 1 när du är med Maria, vad har du för drömmar ytterligare då, som du vill ändå försöka satsa emot? Vi kan ju inte realisera allt vi drömmer om, men vi kan ändå försöka satsa, ha en vision om, och liksom sätta upp lite konkreta målbilder i alla fall som man kan beta av. Har det dykt upp någonting nytt efter den här snöpliga sortin från TV?
Mm. Ja, eller ja. Alltså jag försöker att tänka så positivt som möjligt. Och så.
Det är bra.
Det är väl, alltså, jag har varit så att jag har låtit mitt så att säga, min kortväxthet, den har styrt mitt val av i livet hela tiden och gjort att jag har låtit mig inte tagit mig för saker och ting, för att jag har inte trott på mig själv och så, och självkänsla och självförtroende har inte funnits där.
Nej.
Tillräckligt, men med den här mot alla odds nu, som jag sagt, då kände jag liksom att nu ska jag chansa och se, och det stärkte mig oerhört. Och jag hoppas att jag ska kunna liksom fortsätta se möjligheterna och inte bara svårighet med saker och ting. Att jag är...
Man kan ju säga så här nu efteråt i alla fall, att visserligen så fick du inte gå den här ganska otäcka, som det såg ut i tv, djungelvandringen, så att säga, med jag skulle själv inte göra det, ens om jag fick betalt, kan jag säga, med ormar och med stickor och med farliga djur och geggamoj och allt möjligt som man såg på tv här igår.
No.
Men man kan ju också säga att visst, det, självklart så härdas man och de deltagarna som är kvar i expeditionen säkerligen av att vara med om den här utmaningen, men man kan ju också se det som det som drabbade dig då, att du fick åka hem, att det är också en slags härdning, eller hur? Alltså att oj, hoppsan, livet blev inte som jag hade tänkt mig, min dröm blev krossad, men nu sitter du här idag och ser ganska pigg ut, tycker jag, och ler emellanåt, lite tårar i ögonen tycker jag kan se ibland. Men är det mer ledsamhetstårar eller är det glädjetårar när du hör de här råden till dig, Maria?
Det är både och.
Det är både och, ja. För jag tänker, livet kan ju inte bara bestå av att det här tv-äventyret, även om det var just då. Som sagt, jag tror att det är många som skulle dela samma känsla som dig, att man får åka hem när man i alla fall upplever sig själv som frisk kring det här. Men vad finns det mer för drömmar för dig att realisera, att börja ta tag i? Du sa någonting till mig här med rösten. Du har en bra röst, säger alla som träffar dig. Så att säga.
Ja, jag fick ju det väldigt goda tipset, rådet av Anna Baratta på SVT, att jag borde använda min röst till något där. Och då pratade hon om sån här röst, vad heter det?
Spikningsjobb alltså. Ja. Är det någonting som du har någonsin tänkt på?
Ja, jag har använt den, som de flesta avskyr ju nästan oftast att höra sin egen röst, men nu har jag lärt mig att tycka om den, och när jag har fått väldigt mycket så där komplimanger just för rösten, så känner jag, ja men då är det kanske idé att göra någonting, använda sig utav det. Så att jag har hört av mig till olika såna här röstcoach, eller vad heter det, röst, men gud, ja, dubbning och sånt.
Alltså där man läser in, du säger dubba, det kan vara tv, det kan vara till reklam, det kan vara allt möjligt, alltså där man, ja.
Exakt.
Spännande.
Så att, nu väntar jag på det och får svar från sånt, och det ska bli spännande. Intressant.
Ja, och sen så går du skrivarkurs på folkhögskolan. Och det är också någonting som du har tagit tag i dig själv, om man säger så, att inte... Ja. Bara vänta på saker, utan börja liksom styra in dig själv mot dina egna nya mål.
Ja, men jag gör ju det. Jag försöker ju liksom, det är väl också ett sätt att liksom komma vidare. Att jag måste ju ta tag i liksom, för att det ska hända något så måste man ju göra det själv. Man kan ju inte sitta och, eller ligga och vänta på att det är någon annan som ska göra allting åt. Så är det ju inte. Nej, men min kreativa anda vill jag ju få utlopp för så mycket som möjligt. För att det är också ett sätt att uttrycka sig på olika sätt. Det är ju intressant.
Okej. Okay. Ja, tiden går fort här. Det är nämligen dags för en ny reklampaus här på Radio 1. Och du som lyssnar är också varmt välkommen att ringa in, som Marie och Ingvar och några stycken till gjorde här, på 0200 11 12 13 till Radio 1. Där jag sitter med Maria Lindholm från Mot alla odds och pratar om hur man överlever när drömmar krossas. Numret är alltså 0200 11 12 13 och du kan ringa in i pausen som kommer här.
Radio 1. Eva Russ.
Välkomna tillbaka. Idag så pratar vi i synnerhet och i allmänhet om att få sina drömmar krossade. Jag har en inringare som heter Susanne på tråden, tror jag. Hallå Susanne.
Ja, hejsan.
Hej, välkommen.
Tackar.
Vad väcker det här ämnet för tankar och känslor hos dig?
Jo, jag kan säga så här. Jag träffade en man för ett tag sedan. Som, allting var jättebra. Jag flyttade halva Sverige runt för att vara med den här mannen. Som sen visade sig ha alkoholproblem. Ganska grova. Där föll allting för mig. Min dröm om framtiden med den här mannen. Jag har lämnat bostad, arbete och allting för det här. Och står igen på ruta ett. Och är förbannad. Jävligt förbannad.
Det kan jag verkligen förstå. Men mannen i fråga har ingen insikt. Alltså man kan ju bli av med sina alkoholproblem också inom behandling och vård, eller hur?
Han har en insikt. Har försökt också att... Sa väl i början att jag kanske dricker lite för mycket. Men ingenting jag märkt av... märkvärt när jag har varit hälsa på tills jag väl flyttar dit. Och när jag ställer honom mot väggen så faller hans murar och verkligheten visar sig. Där jag känner som, eftersom jag har ett väldigt traumatiskt förhållande just till alkohol, har växt upp i missbruk i familjen som liten, var den har berövat mig barndom allt möjligt. Och då blir man jävligt förbannad när människan vet om vad man har gått igenom och hur man mår. Och väljer undanhålla något sånt tills man väl sitter där. Så att nu står jag på ruta ett och måste tänka framåt. Men man är förbannad och det kommer ta tid.
Ja. Vad har du för resurser? Kan du känna igen dig i Marias förbannelse också eller känsla?
Absolut.
Såg du på Mot alla odds igår?
Nej, jag gjorde ju inte det.
Jag får se det på reprisen. Det var ett fantastiskt program, måste jag säga. Otroligt vad man är med om där. Men du, den här mannen du träffade, han är alltså inte intresserad av att lägga av och dricka då? Ta vård.
Nej,
alltså.
Han tyckte till förhållningssätt att jag kanske skulle lära mig hantera att han dricker för mycket. Jag sa att jag behöver inte lära mig hantera någonting när det gäller det. Utan det är du som har problemet och det kan jag inte hjälpa dig med. Men jag är förbannad att jag känner mig lurad. Att man inte hade en öppen dialog innan. Där jag får göra valet. Är det här någonting jag klarar av? Så att det jag gör nu. Det är dels att komma över det här. Att, men ändå försöka se framåt. Vad gör jag nu?
Har du din bostad och så kvar nu då? Eller har du insillat och blivit av med den också? Eller?
Ja. Så det börjar om från början. Det blir att flytta hem till nära och kära. Och börja om.
Oh, hur gammal är du för att fråga?
Jag är 34.
Ja. Oh. Ja, det är för jäkligt alltså. Men har du jobb och sånt, eller?
Det sa jag ju upp också. Allting förbön, för att det var ju så pass... Det är ju halva Sverige, liksom. Det är långt uppåt.
Oj då. Men det låter ju som att den här arga känslan du har just nu på något vis ändå kommer bli en slags motor för dig, Susanne.
Det är lite här. Man är arg på sig själv att man inte kanske hade varit mer öppen och tittat bättre, samtidigt som man är arg för att man tycker att människor ska inte lura varandra på det sättet.
Nej.
Men samtidigt är det också så här, vad gör man idag då? Vad gör man nu? Okej, nu sker sig det här. Det går liksom inte att gräva ner sig, utan man måste titta framåt. Och vad har jag för valmöjligheter? Vad kan jag göra?
Men du, en tanke jag får när jag hörde berätta om det här, Susanne, det är då att var det så att det var en väldigt kort startsträcka för dig när du inledde den här relationen med mannen och gav upp liksom ditt liv för att jämka ihop det med hans?
Ja.
För att det där har jag själv drabbats av och jag har mött många klienter och vänner också för den delen som ibland när det går för fort, alltså man missar viktiga detaljer, ibland kan det gå bra men många gånger så kan man tjäna på i relationslivet att ta det lite långsammare faktiskt så att man hinner utforska och ta reda på så mycket som möjligt. Speciellt jag tänker när du har haft de här varningsklockorna och är ganska gripen av att inte träffa någon person som har alkoholproblem igen, så kan jag tänka just det att han säger att han själv dricker lite för mycket, att det skulle kunna varit en varningsklocka kanske, eller?
Jo, men jag tror det. Att man, nu man tittar efterhand så är det att jag borde ha sett tecknarna, jag borde ha förstått. Men just i den tanken så är det så jäkla lätt att gå upp i kärleken.
Ja, visst.
Och
visst.
Drömmen om att allting kommer bli bra och att man kan bilda en framtid.
med den här människan.
Mm.
Och den drömmen får jag ju, som sagt, den är ju ganska kasserad nu. Och då får man börja om och då får man skapa nya drömmar.
Ja, och det nya drömmar är väl då att försöka hitta ett jobb igen och någonstans att bo. Och det är ju ganska många saker som du har tagit tag i. Men att inte tappa tilltron och inte tappa hoppet om en bättre framtid och en bättre relation också.
Mm. Så att det jag vill säga det är att livet är jävligt surt ibland. Men det är, man biter ihop och så kämpar man vidare.
Mm.
För det är ändå man kan göra.
Vad säger du, Maria?
Det håller jag med om.
Ja. Precis, ibland blir det inte som man har tänkt sig, men man får lov att överleva det med. Det låter på dig som att du kommer att överleva detta också, Susanne. Vi håller tummarna för dig att allting går vägen och ta längre tid på dig när du lär känna en ny man i framtiden. Det är ett bra tips. Tack snälla du, ha det jättebra så länge, så gott du kan ha i alla fall. Ja. Hej då, hej. Där försvann Susanne lite. Ja, det börjar lida mot sitt slut när jag pratar nu om krossade drömmar. Du Maria, som har varit min gäst här idag, finns det några återstående tankar, något mer tankar som du skulle förmedla kring den här snöpliga sortin i tv-programmet Mot alla odds?
Nej, men jag tänker så att jag får liksom för att göra det bästa för mig, för egen del, så får jag bara se till att gå vidare och hoppas på att det finns, kommer andra chanser till saker och ting. Men,
Är det liksom att det var själva äventyret som var själva grejen, eller var det också äventyr och tv-satsning och att man blir, vilket jag kan väl förstå, man kan tänka att man blir känd, man blir offentlig, det har det redan blivit idag när folk känner igen dig från gårdagens tv-programmen.
Ja, alltså den biten hade jag egentligen aldrig riktigt i tanke förrän vi var där. Då kom jag på och tänkte jag liksom, oj, ja just det är tv också. Och det var ju, så att det var inte, absolut inte, det är inte min första och främsta liksom tanke med det hela, utan det var själva äventyret. Det var för att jag skulle känna, bevisa för mig själv att jag skulle fixa en sån här grej.
Mm.
Och just att få lära, alltså bara här att man skulle få lära känna, alltså vara så tätt in till helt främmande människor och leva här. Alltså det var så mycket, och djurlivet och naturen, alltså få liksom en helt annan sida av livet som man inte är van vid.
Det förstår jag verkligen. Det förstår jag verkligen. Men du, jag tänkte på, vi ska inte vi göra dig till elitgymnast som Lennart som ringde in här första timmen, men det kan ju vara bra när man åker på en sån här upplevd smäll, i alla fall bakslag, att faktiskt ta det som en inlärning. Okej, men vad kan jag göra själv? Precis som du var inne på tidigare, Maria, eller hur? Finns det någonting du skulle vilja, något äventyrsprojekt? För det finns ju fullt av äventyr och människor runt om på världen som gör saker själv, eller hur? Även om, så att du liksom tar det här som en nystart ändå på något sätt för din egen del.
Ja, faktiskt. Jag hade, jag hade en idé med en vän som han är. Han hade en jättebra idé. Jag tyckte liksom att vi skulle pitcha på som att jag skulle göra ett eget äventyr och ge mig ut med.
Varför inte det? Det kan ju vara värt att tänka, va? Och när du pratar om det, Maria, så ser du väldigt, väldigt mycket gladare ut. Du har sett glad ut, men lite ledsen idag också. Det kan jag förstå, för det är ju en mix av känslor det här som har inträffat. Du, hur tyckte du att det var kändes som kom hit idag och sitta och prata med mig här i 2 timmar?
Det känns bra.
Det var det som var själva tanken, att man behöver få lätta på trycket lite när man är med om omvälvande saker. Jag får tacka dig så jättemycket för att du gav mig förtroendet och ville vara med mig här idag, och önska dig fortsatt, alltså lycka till verkligen nu med alla dina projekt. Du ska se att det kommer komma upp nya drömmar, och de kommer inte krossas alla heller faktiskt. Så är livet emellan. Och tack snälla Maria Lindholm. Och du som är ny till kommer lyssna, om du vill lyssna på det här programmet i repris, som alltså handlar om krossade drömmar, det kommer då i repris klockan 19.00 varje vardag. Nu är det dags för mig att sluta här på Radio 1 för idag. Alldeles strax så kommer ett program som heter Best of Aschberg mellan klockan 12 och 1 här. Så att om du är intresserad av att höra vad Robban tänker ta upp idag, så tycker jag att du ska stanna kvar. Därmed tackar jag för mig. Jag tackar alla ni som har lyssnat, alla ni som har ringt in och mejlat mig för idag, och hoppas på återhörande imorgon klockan 10.00 igen. Tack för mig idag och ha en jättebra fortsatt dag.
101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.